Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Den här veckan samarbetar Så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Lama Victoria Chimei Vitore. Lama Chimei levde 12 år som buddhistnunna i Himalaya och Nordamerika, varav 3,5 år i sluten retreat. Idag är Chimei buddhistisk präst. Hon är också meditationslärare och grundare av Triana meditationssystemet. Nyligen tilldelades Chimei den internationella utmärkelsen Outstanding Women in Buddhism. Utmärkelsen fick hon för sin visdom, medkänsla och tillhandahållande av digitaliserad tillgång till dharman. Lama Chimei är publicerad poet och entreprenör, och en gång i tiden i TV4s begynnelse så jobbade hon där i några månader, i 9 månader tror jag. Våra vägar korsades aldrig då, men det gör de nu, och det ska bli fantastiskt spännande att få ta del av hennes resa. Varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Lama Victoria Chimei Vitore.
Tack så mycket.
Tycker jag allting rätt där?
Ja, det är bra.
Du har ju då hela det där namnet, pratade du lite om. Mm. Så Victoria Vitore var ju ditt då födslonamn, så att säga. Och Lama Chimei är det som du har fått.
Ja, precis. Mm. Lama är en titel. Mm. Och Chimei var ett utav de namnen som jag fick när jag ordinerades som nunna. Mm. Så att nu när jag inte är nunna längre så har jag behållit Chimei, men inte det andra namnet som då var Lhatso.
Mm. Så, och Chimei betyder något, eller?
Chimei betyder immortal, odödlig.
Ah.
Mm.
Och det är vi.
Ja, men precis. Och det är ju det att få höra det namnet, att få ett välsignat namn och så få höra det från andra, gör ju att man ständigt själv blir påmind om vad som egentligen är sant.
Vad som är sant, ja. Och jag hade ju då ett samtal med en lama för ett tag sedan.
Ja, just det.
Och då hamnade vi i en diskussion, för jag pratar ju om själen och han pratar om medvetande.
Ja, just det, det gör ju jag också.
Du pratar också om medvetande, ja, för du är ju buddhistisk präst.
Ja. Ja.
Så, och då är det ju en skillnad då förstås mellan själ och medvetande. Mm. Så att man kan inte säga att det bara är olika namn.
Nej, det kan man inte göra.
Nej.
Utan men buddhismen ligger ju närmare till exempel kvantfysiken och andra forskningsförgreningar på det sättet att vi tänker. Jag brukar översätta det som sinnesströmmen.
Mm-hmm. Mm. Att medvetandet är sinnesströmmen.
Ja, jag brukar oftare säga sinnesströmmen än medvetandet.
Aha, vackert.
Ja, jag tycker det.
Och vad är det här liksom? Vart i kroppen finns det här egentligen?
Det finns inte i kroppen. Kroppen formas runt sinnesströmmen.
Mm.
Så det är precis tvärtom.
Mm.
Ja. Medan får jag bara inflika där då med själen, så är det någonting som är individuellt betonat. Så att det finns mer inom hinduismen till exempel, där man pratar om atman och brahman atman, där den individuella själen går upp i den oändliga stora själen. Men här finns det ingen sån uppdelning.
Mm.
Vi pratar inte om en sån uppdelning. Så att när vi dör, när det är våran tur att inte finnas längre, när Chimei och Agneta inte finns längre, då är det inte att vi går vidare och så är det Agneta och Chimei som återföds i nya kroppar i någon annan existens. Utan sinnesströmmen har sin rörelse och blir, liksom får sina... Det är så mycket som jag tänker och har lärt mig på engelska och tibetanska, så ibland har jag inte orden på svenska.
Nej.
Men imprints, avtryck.
Avtryck.
Ja. Så man tänker sig som en eterisk DNA-sträng som får sina avtryck på grund av vad vi tänker, säger och vad vi gör. Så blir det det som vi sen också kallar karma, som katapulterar oss in i en matchande ny tillvaro.
Matchande utifrån det avtryck som finns i.
Precis, så därför kan man ju inte prata om ett jag, en person som finns i det här som en själ, utan det är en sinnesström som
rör sig. Och det här avtrycket då, den här sinnes, vad kallar du för något?
Sinnesströmmen.
Den här sinnesströmmen, är den, längtar den i sig efter att utvecklas?
Nej, den har ingen det finns inget subjekt som har en specifik längtan eller en åsikt om någonting speciellt.
Så att den återföds i sådana fall i det som matchar, inte...
Det som finns redan i intrycken.
Ja,
precis.
Men är det inte varje då människas... Jag menar, om man tittar på hur man tänker runt själen, att man kanske vill utvecklas, man väljer att komma tillbaka till jorden för att man känner att jag behöver lära mig det här. Även om det är tuffa lärdomar finns det ju vissa teorier liksom runt det här med att själen fortsätter att komma tillbaka för att jorden är någon sorts skola.
Ja.
Men det finns inte det då i medveten, de tankarna och teorierna finns inte där.
Nej.
Nej, okej. Okay. Så varför kommer den tillbaka?
Det är ett naturligt beteende av, som är baserat på att på orsak och verkan.
Ah, okej.
Okay. Ja, som en naturlig följd.
Som en naturlig följd, som typ när blommorna vissnar på
den
och föds igen.
Ja,
liksom.
Precis.
Okej. Så det sker liksom ingen automatisk utveckling. Om det inte sker i människans liv.
Ja, men precis. Och det gör det ju.
Och då följer det med i själva det här...
Yes, det är det så... Ja. Precis.
Så det är människan som utvecklas.
Ah, ja, och alla andra varelser också.
Och alla andra varelser. Vad spännande det här.
Ja, men det är ju det. Du förstår ju att jag inte kunde låta bli och bara ge upp allt och göra bara det här i så många år.
Ja, men det är intressant det där med hur olika det är ändå, men ändå på något vis. Same, same but different. Men du, jag vill ju någonstans börja i, eftersom du också var på TV4 en kort tid. Jag var ju också där i början, men jag var ju nere i Göteborg då och spelade in Tur i kärlek.
Ja, just
så det. Så jag var ju inte med då uppe i Stockholm. Precis, där precis jag. I början.
Just det, ja. Stämmer.
Men då var du på TV4. Jajamän. Och vad gjorde du där då?
Mm. Då var jag en utav 5 stycken presentatörer som sa, och nu klockan 7 så kommer det. och så var jag programledare för ett program som hette Bakfickan. Det var någonting som vi hade där i början som jag tror de flesta inte kommer ihåg idag. Men det var ett program som gick ut på att vi kanske gick upp till vdn och frågade, hej, vad har du gjort den här veckan? Hur ser det ut på ditt skrivbord? Och, jaha. Eller så kanske vi hade en ny tv-serie som skulle börja och så var det någon skådespelare som var med som kom till studion. Så gjorde vi en intervju och frågade om just saker och ting bakom själva inspelningen och vad de hade varit med om. Så vi kunde säga att ja, och sen ikväll så kommer ni kunna se det här.
Så ja, vad bra. Bra idé.
Ja, men det var faktiskt det. De skulle kunna ta upp det igen.
Ja, men det lever lite kvar så här på sociala medier liksom, att de ändå håller på fortfarande och visar lite bakom vad
lite
som händer.
Bakom.
Så, och där var det, men sen du var där väldigt kort.
Jag var där kanske 9 månader, så ett knappt år. Men det slutade med att jag kände inte att det var tillräckligt utmanande de uppgifterna jag fick. För då hade jag gått scenskolan innan och var van att läsa ganska avancerade texter. Och jag var inne på klassisk teater och så.
Du hade gått scenskolan också? Så att det skådespeleri var det som du...
Ja, det var det då. Och dansen. Så att jag i och med det där bakfickan-programmet så gjorde jag ju också många reportage för programmet. Och då insåg jag att mina tidigare kunskaper från koreografi och dans, de kunde jag översätta så lätt till redigeringen. Jag kunde förstå det liksom ganska snabbt och tyckte det var urkul att sitta och klippa. Så att då blev det jag tog med mig, så att jag flyttade till Barcelona direkt från TV4. Jag sa upp mig där, så flyttade jag till Barcelona och så jobbade jag som reporter där, frilansreporter.
Ja, vad roligt.
Ja, jättekul.
Det låter superkul. Ja. Men när hamnade du, när liksom började buddhismen tala till dig?
När jag var 12 år.
När du var 12 år? Vem gjorde det intrycket på dig?
Ja, det är ju det här. Ja. Det är ju detta.
Ja,
ingen.
Ingen?
Nej. Utan jag hade ett naturligt intresse för det andliga, ska vi säga då. Liksom överlag, när jag var liten. Och jag höll på med små experiment i mitt flickrum med att se till exempel ett äpple. Så gjorde jag en liten så här koppartrådskvadrat och så stoppade in äpplet där. Och så gjorde jag en plasttriangel och stoppade in äpplet där. Och så jämförde jag för att se vilka geometriska former som kunde hålla livskraften, vill säga pranan, längst i organisk massa.
Det här låter ju så avancerat för en 12-årig tjej.
Ja, men det här var ännu tidigare. Det här var liksom 11-12. Och så att när folk frågar mig om det här, då brukar jag oftast nämna att när jag var 11, då var jag med i Stockholms spiritistiska förening. Så det är ju en förening som finns kvar än idag, där man har stora seanser. Och det var där det var första connectionen med någon slags organiserad andlighet. Och det var inte mina föräldrar, det var liksom inte någonting sånt. Men däremot så hade jag en vuxen vän som brukade också gå dit, så att jag kunde följa med henne dit och min mamma kunde känna sig lugn att jag hade sällskap. Men redan efter ett år så kände jag att det här funkar inte för mig. Att liksom varje torsdag betala 60 kronor och få träffa någons gamla mormor. Det funkade inte liksom. Jag kände så här, har man en medial begåvning, då ska den användas i syften där den verkligen bär och ger någon som behöver det i stunden. Och det kanske inte är torsdag klockan 7. Det kanske är liksom tisdag klockan 8 på morgonen alldeles gratis eller för 1000 spänn. Inte vet jag. Men det kändes märkligt, den formen för mig. Så att jag slutade med det. Och sen kom jag faktiskt inte riktigt ihåg. Men jag tror att det var att jag satt och läste en artikel tillsammans med en skolkamrat. Om någonting som innehöll allt det här som jag var intresserad av. Medialitet, meditation, geometriska former och alla de här sakerna. Och det hette buddhism.
Aha. Det mediala, vad kommer det in i buddhismen?
Det finns med oss, och kanske speciellt i den traditionen som jag företräder, en tibetansk, bhutanesisk, eller liksom den nordhimalaysiska buddhisttraditionen, eftersom våran tradition, ska jag säga, när buddhismen kom till Himalaya, till de delarna av Himalaya, då fanns det redan en tradition i Tibet som heter bön. Och böntraditionen är en form av shamanism. Så att det fanns redan på plats på så sätt, därigenom. Och våra första urfäder, liksom som i min linje, som i Karmakagyu, det var två stycken indiska yogis. Så att allt finns ju med liksom in då. Sen så ser buddhismen, den buddhistiska traditionen, annorlunda ut i Sydasien.
Aha, okej. Men alltså, har du en medial gåva, så att säga, som du har med dig, känner du i det här livet?
Det här är ju svårt att prata om. Jag är också så skolad från mina lärare och den tibetanska lama-traditionen, att vilka gåvor eller begåvningar man än utvecklar genom sitt utövande, så är det någonting som är väldigt privat. Så man håller, liksom man pratar om det kanske med sin lärare på sin höjd.
Okay.
Så att jag brukar dela med mig lite grann så här, för att jag vet att folk tycker det är spännande. Men jag brukar inte prata så jättemycket om vad jag med mig inte. Så.
Men det respekterar jag. Mm. Men jag skulle vilja hoppa tillbaka till dina äppelexperiment där. För de känns så avancerade på något vis. Och då tänker jag så här, man pratar liksom om Dalai Lama, att han återföds, liksom att det är samma medvetande som kommer tillbaka och sådär. Och då känns det ju någonstans som att du har något medvetande med dig in i det här livet som ändå har levt i den världen och hållit på liksom.
Ja.
Det känns ju som att... Nu skulle jag vilja säga en gammal själ då, men det kan jag ju inte göra nu här inom, men du kanske har något uttryck för det här. Och har du känt att det är så?
Jag kan inte förklara det på något annat sätt.
Nej.
Det måste vara så, eftersom att ett sinne, ett medvetande om man så vill, kan bara komma från ett annat sinne, ett annat medvetande. Mm. Det kan inte komma ut ur det fysiska. Så i och med det, och sen så när man tittar på min sociala prägling, växte upp i ett västerländskt land där buddhismen tyvärr än i dessa dagar är så otroligt pyttelitet och knappt existerande, så måste det barnet som jag en gång var ha haft någonting med sig, precis som det du beskriver, för att kunna ha ett sånt enormt naturligt intresse och dragning till de här sakerna. Det är enda sättet man kan förklara det på.
Mm. Och buddhism är ju, det är ju mer en filosofi än en religion.
Ja. Jag brukar säga att det är en filosofi som kan användas som en religion. Mm. För det gör den ju.
Som, om man utövar den är väldigt, så här, lite strikt, så blir det mer åt det hållet.
Ja, och speciellt, speciellt i Asien så är det ju många layperson, som vi säger, civila, eller man ska säga lekmannabuddhister. Som de praktiserar ju kanske inte själva, utan de kanske mer kommer uppmuntra oss som praktiserar. Och lämna donationer och gåvor och uppmuntringar. Och, eller kanske vill ta emot dharmaundervisning och så.
Men och vi ska komma tillbaka till det här med dharma, men först bara, minns du någonting från tidigare då liv? Har du liksom drömt, sett, känt igen något från?
Och då är det ju sådär,
är vi inne på det där igen nu?
Ja, vi är ju det. Ja. Och som hans helhet Dalai Lama, eller hans helhet Karmapa, som är min huvudlärare, de skulle båda säga, som hans helhet Karmapa, han lever just nu sitt 17:e liv som Karmapa. Och när vi då pratar om hans tidigare liv, där det också har varit en upplyst mästare, alltså 16 liv bakom, så kan han prata om den 16:e och 15:e och 14:e karmappa och alla gåvor de hade med sig och vad de kunde och inte. Men jag har ingenting, jag kan ingenting.
Nej, okej.
Och det blir lite
det
märkligt.
Det ingår i någon sorts ödmjukhet.
Precis, och det blir lite märkligt ibland här i väst, därför att... I och för sig, men i Sverige så är det ju, här har vi någon form av ta inte för mycket plats regel. Mm. Så här kan du ju liksom på sätt och vis få plats en sån sorts ödmjukhet. Men samtidigt kan det ju bli så här, jaha, varför ska jag komma och lyssna på någon lama som inte vet någonting och som inte kan någonting. Och i USA är det ju precis tvärtom. Där ska man ju verkligen säga, jag kan allt det här och jag minsann. Ja. Så att det är lite kulturkrockar att liksom trockla sig igenom när man blir en sån här hybridlama som jag är. Ja. Där jag är upptränad i öst, men kommer från väst och tillbaka i väst.
Mm. Men hur känner du runt det, att man ska vara så otroligt ödmjuk att man inte är något typ?
Mm. Det är väl bra. Man får liksom dämpa den där egostoltheten lite.
Ja, jo, jag förstår ju det. Men samtidigt så tycker jag att det finns något vackert. Man behöver ju inte vara stor i egot. Man kan ju vara stor i själen eller i medvetandet. Liksom. Absolut. Och det är ju något annat.
Ja, det är någonting annat.
Så att det är ju viktigt då att vara medveten om, vad är det jag förminskar nu? Vilken röst inom mig är det jag förminskar? Om man vill förminska egots röst så är det bara win-win på något vis.
Precis.
Men den där inre, starka rösten
den ska vi lyfta
från själ.
Och den kallar vi för deity pride.
Mm.
Och det handlar om att avidentifiera sig med det lilla jaget, om man så vill.
Mm.
Och börja identifiera sig med det obegränsade, gudomliga, för att använda det ordet, som vi faktiskt är.
Exakt. Mm. Det är ju bra.
Ja.
Mm. Men du darmar då, som du pratar om, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang du sa det nu, men du pratade om när du var nunna och det var något du nämnde där. Men ska vi förklara lite vad darma är? För det finns ju begrepp här som man kanske inte är bekant med när man lyssnar.
Ja, precis. Dharma är ju vägen i den buddhistiska formen, dess filosofi som kommer ifrån den historiska Buddha Shakyamuni. Mm. Så det är hans lära, kan man väl säga. Mm. Och vägen som vi går som buddhister.
Men alla de här andra begreppen då, det finns ju fler begrepp inom buddhismen.
Glossary.
Vad är målet liksom? Finns det någon sorts mål sådär att man ska, att medvetandet då, säg igen vad du sa, sinnestråden.
Sinnesströmmen.
Strömmen.
Ja.
Jag tyckte det var vackert.
Mm, det är det.
Sinnesströmmen.
Mm.
Finns det något mål då att den här sinnesströmmen ska sluta och strömma ner?
Ja, det gör ju det.
Ja.
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 Och är det det som är det inte nirvana, det kanske är någon annan?
Jo, men det kan man väl säga. Så att nirvana är ju ändå ett begrepp, ett väldigt stort begrepp som innebär att man har kommit väldigt långt på sin resa, om man är där. Samtidigt så innebär nirvana att det fortfarande finns en motsats. Det finns ett samsara.
Mm.
Så det är fortfarande inom ett dualitetsbegrepp. Vilket betyder, vi inom Vajrayana buddhismen som jag då representerar, så pratar vi om olika bhumis, det vill säga olika steg som, det kommer en massa termer här, men som bodhisattvan tar, det vill säga den som är helt ren i sin intention och har vaknat, börjar att liksom förkovra och utveckla sinneströmmen mot ett fullkomligt uppvaknande. Och på den sjunde så kallade boomin, då där någonstans börjar den kognitiva upplevelsen att gå isär. Så att vi har med oss en kognitiv upplevelse av du och jag, dom, vi, olika färger, ljuden utanför mig själv, subjekt, objekt, alla de här sakerna.
Allt som är uppdelat.
Ja, ända fram tills dess.
Mm.
Sen försvinner.
Så smälter,
så smälter det
man
också.
Man höjer sig över det liksom.
Ja, så vi pratar om vissa av våra lärare som är återinkarnerade bodhisattvor. Mm. De är alltså redan på tionde nivån av boomin.
Är det samsara?
Vi alla är samsara.
Alla är samsara.
Ja. Mm. Så samsara är den, kan man säga, den världsliga världen som skapas av att vi identifierar oss med ett jag. Vi identifierar oss med våra känslor, med våra tankar. Vi begränsar oss. Det är som att man målar ut en liten prick i universum och säger, det där är jag.
Mm.
Istället för att inse att jag är hela universum. Så därför vi låser in oss själva som ett fängelse. Mm. Och det är det som vi vill spränga. Och mycket av motivationen som vi hämtar på Bodhisattvans väg för att göra det är för, vi säger att vi vill göra det här för alla varelsers skull.
Så
medkänslan i hand med visdomen är det som ger oss drivkraft och motivation att fortsätta på vägen.
Jag är helt med dig på det här tanken att vi alla sitter i ett fängelse. Ja. Att vi sitter i en sorts illusion av som vi har skapat utifrån vad vi plockar in i vårt medvetande och väljer att tro på något vis.
Mm.
Och där sitter vi ju fast som... Ja. Fan vill jag säga.
Ja, men, precis,
och det, men jag säger, jag använder ett sånt starkt ord bara för att det är så frustrerande.
Ja,
och jag gör mitt yttersta för att liksom själv inte fastna för mycket utan hela tiden eftersöka min egen sanning i det här. Att inte liksom köpa allt som matas ut.
Mm.
Hur skulle du då säga att man kan leva i det här tänket i det samhället? Alltså det är ju en sak då när du är i det här klostret och du lever det här livet och du är i den bubblan så att säga. Hur tar du med dig den bubblan ut i världen?
Det är en jättebra fråga, för att det är en enorm utmaning. Och det är ju den utmaningen som jag lever och har valt att leva med nu som min nästa steg. Det här är liksom den avancerade kursen.
Ja, det, precis. Ja. Exakt. Det är lätt att vara i en bubbla.
Precis, precis. Och det är också till en viss grad så måste man också skilja på ideal och på var man faktiskt befinner sig. Och så länge som man behöver det stödet så ska man ju också försöka att ge sig själv det.
Ja.
Att ha en församling, en sangha omkring sig och kunna ha traditionella texter och traditionella meditationssittningar. Alla de här, hela verktygslådan tills man känner att det börjar bli integrerat, att det bärs oavsett vad man gör det första man gör när man vaknar på morgonen. Mm. Och det är där någonstans som jag är nu har gått tillbaka in i det världsliga och inte är nunna längre och ta med mig det här och försöker att integrera det så gott det går.
Det där var viktigt. Det där tål att upprepa. Så att man liksom är i den här bubblan tills man känner att alla de där verktygen bär en.
Ja.
Och då ta steget ut i världen för att dela med sig av, eller hur?
Precis. Mm. Så för de som lyssnar så kan man ju säga liksom, don't try this at home. Nej, men gå liksom inte för fort fram.
Mm.
Och hoppa inte runt heller för mycket.
Mm.
Utan hitta någon väg eller teknik eller form, helst med en lärare som du litar på. Och fortsätt med det en längre tid. Mm. Tills du känner att du kan börja liksom som Bambi, ta några steg ut på isen. Det kanske är lite halt. Och så gå tillbaka tills du känner att, nej, men vänta nu, har det här integrerats?
Mm.
Nu är jag det jag har praktiserat.
Mm.
Och då börjar jag fortsätta gå ut i världen med det. Mm. Och hjälpa andra. Bara genom att vara den du är.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det blir ju, vi har ju ett samhälle nu där det är många som hoppar runt, inklusive jag själv också, utforskar, testar, kollar liksom, vad är det här? Men jag kan ju utifrån egen sak säga att för mig handlar det ju väldigt mycket om att jag dels har jag den här podden, så jag vill ta reda på så mycket som möjligt om olika saker. Så jag ser mig lite mer som en sorts brobyggare på något vis. Ja. Och så vill jag förmedla det i podden, för då tänker jag att den som lyssnar kanske hittar någonting som, ah, det där känns sant för mig. Buddhismen, gud vad spännande. Ja, eller så är det något annat avsnitt där man känner att, nej men det här vill jag liksom, det här rummet känns bekant för mig.
Ja.
Och sant. Så att det är ju det också, så att det finns ju olika. Vissa har ju ett behov av att kanske gå in i någonting,
ja.
Om det är kristendom, ja. Eller om det är en filosofi inom buddhismen, eller något annat liksom. Och andra föds ju kanske också in i en religion och, som är väldigt fast förankrad och sådär. Och så finns det de som bryter sig loss och börjar liksom hoppa runt och utforska och sådär. Vad säger vi om det här? Jag visste inte vad jag ville komma till, men jag kastar bara upp den bollen.
Men jag brukar säga så här, när det kommer människor till, när jag undervisar och folk kommer till mig och kanske prövar lite olika saker, och så fortsätter de komma till mig och så kanske de gör det i flera år och de hoppar fortfarande runt. Jag brukar säga så här, det är jättebra och det är viktigt om man är, ska vi säga, sökande efter sin väg och vad som känns sant för en själv. Att man verkligen ger sig själv tid att hoppa runt, att pröva olika, men också gå tillbaka till då att seriöst kontemplera, reflektera och lyssna inåt. Vad känns sant för mig? Och när man har de svaren, då bör man stanna vid det man har kommit fram till. För annars så blir det som en liksom, då blir man liksom spiritual junkie. Då blir det att man hoppar runt för sakens skull, för att det är lite spännande med det, hit och lite dit. Och det leder ingenstans, och en vacker dag så dör man, för det gör vi alla, det är en naturlig del utav livet. Och har vi då inte någonting med oss som kan bäras vidare i sinnesströmmen, oavsett om vi tror på tidigare eller på senare liv eller inte, så är det ju lite förlorad tid. Alltså. Så att gärna hoppa runt och utforska. Ha en seriös reflektion över vad som är sant för dig. Men sen när du kommer fram till det, bli kvar där då och gå djupare istället för bredare, om man kan säga så.
Ja, för annars så är det ju, kan det ju vara så att det också är en flykt. Och grejen är att det är ju väldigt mycket som är en flykt idag.
För att
det kanske är jobbigt att vara i sig själv och med sig själv. Om man känner att i sig själv och med sig själv är ett tufft rum.
Ja.
Det är jobbiga tankar. Och då är ju flykt någonting som är väldigt lätt att ta till.
Ja.
Det kan vara droger, alkohol, relationer, tv-tittande, resor, hopping, hoppa runt i ett sökande.
Ja,
men allting,
precis.
Liksom, socker. Så väldigt mycket i livet är ju en flykt. Men skulle du då säga att buddhismen och andra trosuppfattningar och filosofier inte är en flykt, utan det är någonting annat i sådana fall?
Jag skulle säga att buddhismen och andra trosuppfattningar är inte en flykt, eller inte en flykt, utan det beror helt och hållet på den egna personens inställning och hur man själv använder sig utav de här sakerna. Jag har ju själv förstås sett många människor på min väg som har tusentals olika motivationsgrunder till varför de kommer till buddhismen och blir kvar eller inte blir kvar. Det finns fantastiska människor inom buddhismen som jag kallar för traditionsupprättare eller upphållare. Men det kanske egentligen inte finns några djupa insikter i dem själva. Utan det är mer som en kärlek till formen i sig självt. Och det är jag helt säker på finns inom alla olika falanger och traditioner. Så då är vi där igen. Det blir en slags fascination för... Det är ju spännande, de här sakerna. Så det är liksom, jag förstår ju att folk... att man vill pröva och man vill liksom känna och smaka på alla de här sakerna. Men det är lätt att gå vilse i det. Men sakerna i sig, eller formerna i sig, är inte flykt, utan det handlar om hur man själv förhåller sig.
Bra, väl talat. Så hur lever du då Hur lever du, känner du nu i den här världen? Nu är du tillbaka här liksom, i den här världen i Stockholm. Mm. Just idag är det grått.
Ja.
Igår var det sol.
Ja, det var så vackert.
Ja, så vackert igår. Och idag är det liksom dess totala motsats, apropå dualitet.
Ja.
Hur lever du då, din vardag, hur kan den se ut?
Ja, nu är det ju, 1,5 år ungefär sedan jag kom tillbaka till Sverige.
Mm.
Och ett knappt år sedan jag kom tillbaka till Stockholm.
Mm.
Jag har nämligen en förkärlek för Skåne.
Skåne?
Ja, så jag var där en hel del först när jag kom tillbaka hit. Ja. Hallå annat. Skåne, hej alla i Skåne, älskar jag. Så för mig är det Stockholm, eftersom det var min barndomstad och ungdomstad, så känns det lite sådär som att jag trampar runt i min gamla historia. Det är lite märkligt. Jag får inte riktigt ihop bitarna. Och jag är fortfarande, det är bara 2 år sedan jag avsa mig mina nunnelöften. Så att jag är fortfarande i någon slags hybridform, någon slags experiment, leta, känna efter vem är jag i det här nu? Och just det vi började kanske prata om, att hur att få ihop bitarna, att få med alla de här fantastiska visdomarna, skattkistan som jag liksom har med mig nu, och integrera det liksom i att gå på fika och träffa vänner och ha civila kläder och allt vad det här innebär. Så det är ett pågående experiment, så att jag har inte riktigt några fasta rutiner än, men det jag förstod var att det kanske, liksom jag har förstått att det var för Björn Attico också, som kanske är, ja men kanske en av de få eller enda som har gått en liknande väg som jag, att integreringen tillbaka, den är oerhört utmanande.
Vad är det som är så utmanande där?
Allt, höll jag på att säga. Allt, det är så liksom oerhörda kontraster. Jag menar, ja men allting, det är som så, bara oavsett om man har levt heltid i ett kloster eller inte, så lever man ju som nunna eller munk med sina löften. Mm. Vilket innebär till exempel att som nunna eller munk lever man i celibat.
Mm.
Vilket gör att det är inte bara någonting som man har i huvudet, utan det blir det påverkar hela ens sätt i hur man för sig i världen.
Mm.
Så att för mig att gå från min långa, tunga klädnad till att kunna gå ut på stan i höga stövlar och tajta jeans, det har liksom varit en sån
Ska jag våga?
Ja. Stort liksom steg. Bara att känna kroppens rörelse på ett annat sätt i det publika rummet och veta att ja, men det här är en del av det utrymmet jag kan ta nu.
Mm.
Till exempel att vi som munk och nunna så umgås man ju oerhört sällan över en middag.
Mm.
Och nästan aldrig över en middag med alkohol. Och finns det alkohol på middagen så dricker man ju inte det. Och då blir man genast isolerad i de sammanhangen. Men då återigen, oftast så befinner vi oss inte i de sammanhangen.
Mm.
Så att, men nu så är det ju inte så.
Mm.
Utan, så att jag verkligen så här experimenterar med att se vad känns igen då sant och rätt för mig att vara i det som det världsliga har att erbjuda. Och samtidigt ha med mig det som jag känner gagnar både mig själv och andra.
Men du känner dig ju väldigt trygg, antar jag, i din kropp och i kontakten inåt.
Ja.
Till det som talar inom dig.
Ja.
Ja. Och så trygg har du blivit i och med att du har levt liksom och fördjupat dig i de här traditionerna.
Ja, och träffat de fenomenala mästaren som jag har träffat och som har blivit, jag menar, mina 3 närmaste huvudlärare. Mm. De är alla 3 liksom magiska, helt otroliga varelser.
Mm.
Så självklart att få möjligheten att vara i deras närhet och att praktisera de här sakerna ingående med, är det bortom ord. Jag är bara så otroligt tacksam för.
Men så du vaknar inte upp och har såna där tankar som kanske man kan ha vissa dagar att det är tungt och gud vad jag är, nej jag får inte till något och det är så hopplöst. Och,
jo, ja. Tankarna kan fortfarande finnas, och synnerhet efter igenom hela den här ryska pandemin som vi har varit igenom och i kölvattnet utav det, där det är så många människor som fortfarande lider och kämpar på alla möjliga vis. Är det inte klokt?
Jesus, det är galet.
Ja, det är helt galet.
Det kommer aldrig gå tillbaka till det gamla.
Nej, men det kommer det inte göra. Men
vi har kommit ut som, vi är en helt ny ras, känns det som.
Helt,
och vi är verkligen Bambi. Vi är verkligen alla gemensamt. Det är någon sorts kollektivt lidande. Så även om inte varje människa lider, så påverkas vi av det här kollektiva lidandet. Det är därför det är så viktigt att vi är många som lyfter nu.
Exakt. Och det kanske också är en del, om jag får säga, av anledningen till att du har den här podden.
Absolut.
Eller hur?
Absolut. Ja. Det är verkligen anledningen. Och jag säger det så ofta
så
till de som... Till de som lyssnar, vi är alla så viktiga nu. Mm. Alla är viktiga nu att sträva åt rätt håll.
Ja.
Men så du kan ha de där tankarna också, och i kölvattnet av pandemin. Men hur hanterar du det då?
Ja, men det är ju det som är, det är kanske där som är mer skillnaden. Att jag har verktyg att gå in och jobba med mina tankar och känslor när de uppstår. Och det jag kan säga, om man ska kunna försöka dela med sig någonting, för det här är ju ingenting som går snabbt, utan man måste lägga i massa med jobb för att det verkligen ska bära frukt. Men det är ju att bli så snabb som möjligt. Att lära sig, att våga närma sig obehagliga känslor till exempel. Som förtvivlan, ångest, hopplöshet, vrede. Och gå in i det när det uppstår. Inte för att ge yttre uttryckt för det, utan verkligen känna, lära känna de här känslorna som kommer upp. Hur känns det? Finns det några temperaturskillnader i kroppen? Vad händer med hjärtpuls? Alla de här sakerna. Lär känna det riktigt väl. Så att när det uppstår nästa gång, så kan man känna igen det redan när det bara börjar pyra lite grann. Så visst, som när man ska koka upp vatten innan det har börjat koka, man ser att det bara börjar bildas några små, små, små bubblor. Redan där, att man, jag känner igen dig. Ha, hej förtvivlan. Jag känner dig så väl, min vän. Kom och sitta här bredvid mig. Ska vi andas lite? Ja, och prata en stund. Och så att man inte...
Och då blir det inte lika överväldigande.
Nej,
de
precis.
Gångerna.
Nej. Men alltså, om man låter hemska, mörka, jobbiga tankar ältas och gå på repeat och hålla på för länge, då blir det väldigt svårt att ta sig ur det, eller att ens använda sig av någon av de här fantastiska verktygen. Utan man behöver våga lära känna de här känslorna och tankarna. Förstå att det finns ingen som helst identifikation med de här. Du är inte de här känslorna och tankarna. Så att redan där skapa en objektivitet till. Liksom dra ur huvudet ur den känslomässiga myrstacken en liten stund och skapa eller skaffa sig själv en större överblick. Liksom, att vara som fågeln som ser allt från ovan.
Som örnen.
Ja, som örnen!
Man gör sig själv större.
Ja.
Man som, det här, ni som lyssnar nu, hoppa tillbaka här. Kolla nu vad klockan är på er telefon eller vart ni är. Och så, det här var viktigt. Det som Chimay sa nu. Att ta till sig. Så att nästa gång ni kommer i. För att vi tränar ju också i det här samhället vi lever i. Vi tränar lite grann på att stänga av känslor.
Mm.
Och till slut så vet vi inte riktigt vad det är när det händer saker.
Just det.
Så att jag kan själv känna igen mig det. Att det blir liksom, det blir som en tryckkokare. Man har bara tryckt och stängt av de här känslorna.
Just det, livsfarligt.
Och till slut så kan man inte känna liksom, som är vad.
Precis.
Så därför är det här så viktigt.
Ja, det är jätteviktigt.
Att vi går in i känslan nu, för det ligger nycklar och svar och vägledning.
Så är det. Bryta den där cirkeln.
Hur står det ut med energierna då när du kommer hem till Sverige?
Ja, det är bättre nu.
Är det?
Ja. Men min första tid, jag satt ju en lång retreat några av mina sista år som nunna. Mm. Och då direkt efter retreaten, det finns några videos på mig på YouTube. Jag ser ju själv idag att jag är ju väldigt liksom långt inne någonstans.
Oh, ja, härlig känsla.
Ja, och jag kommer ihåg när jag spelade in det där att jag liksom försökte se lite så här normal ut. Men...
lite ångesttyngd.
Nej, inte så.
Jag skojar.
Lättsamt närvarande, men jag var på kom från en väldigt, väldigt djup plats. Och då var jag ju delvis mer känslig på ett sätt. Men då var jag, direkt efter den där långa retreaten, så befann jag mig i Upstate New York.
Mm.
Och detta i en tid precis när covid-perioden började och det blev en otrolig massa frustration, desperation och, runt omkring hela staten.
Mm.
Och den kunde jag plocka upp och känna. Den var väldigt, väldigt verklig. Men samtidigt så är det också att ju djupare vi går in i dharman, mm. i den buddhistiska läran och på den här vägen. Så det kan börja med att vi är väldigt sensitiva personer och många gånger så är det också ganska sensitiva eller personer som har kontakt med sin sensitivitet kanske vi ska säga.
Mm.
Som också söker sig till olika former av andlighet. Men ju längre vi går djupare med autentiska verktyg så får vi också en styrka.
Mm.
Som gör att den där sensitiviteten, den liksom, jag ska inte säga att den klingar av, men den står inte längre i centrum.
Den tär inte på samma sätt.
Precis, utan man får en inre bra krigare liksom, som finns där.
Mm. En inre bra krigare som finns där.
Ja.
Fantastiskt. Mm. Du, vi måste ju också, för du har ju... Vi har fått det här priset.
Ja.
Outstanding woman in Buddhism.
Ja.
Ja.
Ja, men,
jag vet att du ska vara ödmjuk här nu som 17, men nu har du ändå fått ett pris.
Som
du får berätta om.
Agnete, jag hade ingen aning om att jag ens var nominerad.
Nej.
Utan jag bara hittade ett e-mail plötsligt här nu i början 2023.
Mm.
Och där så stod gratulerar och en motivering då. Så att jag förstår på motiveringen, det här är en internationell kommitté utav buddhistiska munkar och nunnor av högsta graden, alltså bhikshunis och bhikshus, tillsammans med buddhistiska professorer och filosofer som väljer ut några kvinnor inom buddhismen varje år till att få den här utmärkelsen.
Mm.
Och
bara kvinnor alltså? Ja, det här
kvinnor.
Var ju
outstanding women. Och det är ju också för att bryta de här traditionella patriarkatet som finns tyvärr även inom buddhismen och lyfta fram kvinnor så att vi är för nu och framåt kan få en balans.
Mm.
Ja.
För det ser man inom buddhismen, vikten av att ha balans mellan yin och yang, om vi säger så.
Ja.
Mellan maskulint och feminint.
Precis så. Precis så. Det är jätteviktigt. Mm. Och att vi skapar den balansen och värnar om de olika kvaliteterna som vi brukar kalla för maskulint och feminint inom oss själva.
Mm.
Och det är det som är så, jag kommer tillbaka till det där, jag försöker inte smita nu, men det är det som jag också tycker är så fantastiskt med den lite yngre generationen idag, att det finns så många som härbärgerar det och som kommer ut som trans och som har non-binary liksom, är väldigt flytande i sin maskulinitet och sin femininitet, och jag vill verkligen uppmuntra det i alla, att vi kan omfamna det på ett naturligt sätt, för att då blir vi allihopa hela.
Att vi får en balans mellan det maskulina och feminina inom oss själva.
Mm. Inte behöva söka de extremiteterna i det yttre.
Mm.
Så det tycker jag är otroligt vackert och väldigt spännande och bevittnat. Mm. Wow, här kommer en hel generation som är så här tuffa gangsterkillar med pärlhalsband och grejer. Wow, liksom, vad är det som händer?
Ja.
Fantastiskt.
Och där tror jag att väldigt många är vilsna faktiskt.
Ja, jag tänker.
I det, och vad som är liksom... Vad som blir en balans.
Mm.
För att det kan ju lätt hända då att nu tycker man att patriarkala har liksom styrt världen.
Och
då då vill liksom det matriarkala ta över någonstans och på något vis förtrycka det patriarkatet. Men då blir det en obalans åt det hållet.
Ja, helt fel. Gör inte det, eller hur? Tjejer. Kom igen nu.
Exakt. Så att vi måste liksom hitta den här balansen till att samarbeta mellan det maskulina och
precis. Och det gör vi genom att vi hittar det i oss själva. För det blir ju väldigt väldigt märklig konflikt om vi kan erkänna det och stå i det ljuset i oss själva och samtidigt då ha någon slags behov av att tycka det ena är bättre eller sämre i det yttre. Det blir ju jättebefängt. Det snackar
om dualistiskt.
Ja, men det blir jättekonstigt. Så det tror jag på som en bra rörelse framåt för hela evolutionen. Men typ, den här med utmärkelsen motivationen som de gav mig till att just jag har fått det här priset nu, det är därför att jag kom ut den här långa retreaten och sen pandemin började, så bestämde jag mig för att gå tillbaka liksom mer in i den världsliga världen och dela med mig av de här sakerna. Och då kände jag så här att en lockdown där man inte kan resa runt i världen eller samlas i riktiga livet, det får inte vara en begränsning till att vi inte kan få förkovra oss i anden och mötas i dharman. Så därför startade jag ett företag som heter Skydance World och skapar digitala kurser och massor med olika saker, framförallt online, som ett community online, för att det absolut alltid ska finnas tillgängligt. Och det här, man tror ju man sitter på sin kammare, speciellt under någon pandemi, lockdown, att men det är ju ingen som ser vad jag gör. Här sitter jag liksom bakom min skärm och knapprar på datorn. Men då är det tydligen liksom ända bort i Thailand så har de ju sett vad jag håller på med. Så att motivationsgrunden var bland annat just det. För att jag skapar nya möjligheter för dharman att komma ut i världen. Så jag liksom börjar bli känd i de kretsarna som den digitaliserade laman.
Den digitaliserade laman. Snacka om att hänga med alltså.
Ja.
Det är ju underbart. Så du når ut typ i hela världen.
Ja.
Jag kommer att lägga in alla de här olika hemsidorna som jag... Där man kan hitta dig. Bland annat på Facebook och Instagram, LinkedIn. Och din hemsida också, den här Skydance World.
Eller två hemsidor. Skydanceworld.com är huvudhemsidan.
Ja.
Sen finns det en sida direkt för Triana Meditation som är ett system av de tre olika skolorna inom buddhismens tekniker av meditation som jag har skapat och som nu är en registrerad metod. Och så Trianameditation.com har sin egen.
Lyssnar nu. Alla de här länkarna finns i avsnittstexten, så att då kan ni bara klicka vidare där och hitta. Se om det är just det här som ni kommer att landa i.
Ja, välkomna. Jag har liksom spridit ut mig på alla plattformar, men det är ju en del av experimentet också. Och jag förstår ju att som någon som har en verksamhet ute i världen så kommer jag ju förmodligen behöva banta ner vilka plattformar jag jobbar mest med. Så det är lite
för att du ska hinna med och orka med också.
Ja, men precis. För att som det är nu så jobbar jag ju väldigt mycket själv.
Ja.
Så att då måste man fokusera på några saker.
Ja, exakt. Men du har ingen lokal där du liksom...
Nej, min lokal är In the Sky. Skydance World. Det är liksom är.
Men har du grupper då också ibland?
Det har jag faktiskt. Ja. Återigen då, Skåne. Jag har etablerat mig ganska mycket i Malmötrakten. Jag var huvudlärare för en buddhistisk studiegrupp där för många år sedan. Och en del av de eleverna har jag fortfarande kontakt med. Och sen så har jag haft samarbete med en yogastudio också i Malmö. Så med dem så har vi bjudit in till... Jag har en meditationsinstruktörsutbildning i Triana Meditation. Och den är framförallt en online-träning. Men just när det kommer till de här sakerna så blir det, tycker jag, fortfarande lite märkligt om man ska undervisa andra om man aldrig har träffat sin egen lärare. Så att då hade jag samarbete med den här yogastudion så att folk kunde komma dit och möta mig och vi kunde meditera tillsammans och de kan få vissa överföringar, mantraöverföringar och sådana saker när vi är tillsammans som man inte riktigt kan ge på samma sätt.
För online. Du mediterar med ett mantra?
Många gånger, ja.
Många gånger.
Mm. Men de kan ju hitta saker. Så det finns ju Dharma Talks med mig.
Mm.
Och helt gratis på Soundcloud och på Dharma Seed. Och det finns också guidade meditationer på YouTube. Och allt det där. Så går man in på skydanceworld.com så kommer de hitta.
Så finns det en massa gratis.
Ja, jag har en, om man går ner under services, sista länken, eller sista, det man kan klicka på där heter free resources.
Mm.
Och går man vidare, så att man kan gå vidare liksom, det finns
det
så mycket som helst.
Det är ju jättebra i dessa inflationstider.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Världen.
Ja.
Men Chimay, det var rätt va?
Ja.
Ja, jag vill säga, när du börjar uttala fel.
Nej,
men Chimay, finns det någonting så här avslutningsvis som du känner att du vill dela med dig av till den som lyssnar?
Det var någonting som kom till mig i morse när jag visste att jag skulle hit idag. Och det är någonting som vi kallar för de fyra tankarna som vänder sinnet emot dharman. Det här var i gamla Tibet ofta allt som en person behövde höra för att fatta att, vänta ett tag, det här är det viktigaste jag har att göra i mitt liv. Så parentes, jag vet att vi i väst ofta istället behöver börja med stilla inre stillhetsmeditationer, så kallade shamatha eller chinei meditationer, för att vi är så mycket uppe i huvudet och har så mycket stress omkring oss.
Mm.
Men utifrån då det här traditionella seendet och något som alla kan ha med sig, så är de här fyra tankarna som vänder sinnet emot dharman i att först kontemplera att vi skulle kunna ha så många andra existensformer än den mänskliga. Vi skulle kunna vara massa med andra saker, vilket gör att vi skulle inte ens ha möjlighet att möta olika visdomsläror. Så den tacksamheten och glädjen över att ha ett värdefullt människoliv, att komma ihåg den och tänka på det varje dag, det är nummer ett.
Mm.
Nummer två är insikten om att ingenting är bestående.
Nej.
Att allting är i ständig rörelse, och det är också en välsignelse att det är det. För det betyder att vi kan utvecklas och förändras.
Mm.
Och den tredje tanken, det är att ha döden som sin bästa rådgivare. När vi ska, speciellt när vi ska ta viktiga beslut. Att komma ihåg att det här är inte för evigt, den här resan. Så om du kommer ihåg det och tittar på faktumet att vi alla kommer att dö, vi vet bara inte när. Hur skulle du agera då? Vilka val skulle du göra i ditt liv?
Mm.
Och den fjärde tanken är att allt fantastiskt som vi har i livet och njuter av, vänner och tillgångar och titlar och vad det kan vara, rikedomar, så är det som en stor buffé av härliga saker som vi absolut ska njuta av, men inte hålla fast vid för hårt.
Mm.
Därför att återigen, i slutändan så kommer vi att behöva släppa precis allt. Allt. Allt.
Wow. Bra.
Mm.
Tusen tack, Chimay. Mm. Mycket bra slutord. Ja. Och tusen tack för att du gästade min podd.
Ja, tusen tack för att jag fick vara här.
Fantastiskt möte med Lama Victoria Chimay Vitoré, och jag är så tacksam över att hon delar med sig av lite bra redskap till oss som lyssnar när hon pratar. Och det här med att vara i känslan, vi har ju varit inne på det tidigare i Så in i själen, hur viktigt det är, men hur lätt det är att vilja fly ifrån det, och det är ju verkligen inget konstigt. Jag har varit och är där själv till och från, men blir bättre och bättre på att vara i känslan, att känna igen och inte bli rädd för känslorna när de kommer, så att inte känslorna får ta över, utan att jag bara känner igen och betraktar och inser att okej, jaha, nu är det det här, nu, var kommer den här känslan ifrån, ska jag gå tillbaka och se när den infann sig och vad det handlar om också. Så det där är viktigt, för våra känslor är våra vänner och kan visa oss vart vi ska styra våra steg framåt. Jag tyckte jag älskade de här sista redskapen som Chimay delade med sig av, så att ta till er dem. Och precis som jag sa i avsnittstexten så finns det en massa olika länkar om ni vill titta vidare och hitta verktyg
Så mer från Lama Chimei hittar ni alltså då på hennes olika hemsidor och Facebook och Instagram och vad det nu kan vara. Tusen tack kära vänner för att ni har lyssnat och för att ni är med på den här resan. Och just det som vi pratade om också, alla är viktiga nu. Alla är viktiga nu, så du som lyssnar, kom ihåg att du är viktig. Jag kan inte säga det nog många gånger. Vi behövs för varandra just nu.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tusen tack, kära lyssnare. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.